årets måndagsbarn, Veronica Maggio.
Här är Ekots lunchnyheter i P4 klockan 12. Så drabbas svenska företag av de höjda tullarna i USA. Och hur ska man tänka om sparande i fonder och aktier när det är röda siffror på börsen idag? Vi har pratat med några experter som ger sin syn på det som händer just nu. I studion Annika Nordin. Fordon och maskiner, det är de dominerande varorna som Sverige exporterar till USA och som påverkas mest av Trumps höjda tullar. Johan Trové är vd vid Västsvenska Handelskammaren.
Ja, det är väldigt tragiskt besked. Det här andas väldigt mycket 30-tal och det kommer bli rörigt i framtiden.
Ja, USA är nummer 3 på listan över de länder som Sverige exporterar mest varor till. USAs höjda tullar mot olika länder gör det nu dyrare för landet att importera varor från omvärlden. Ett av Sveriges största bolag, lastbilstillverkaren AB Volvo, som har tillverkning och försäljning i en mängd länder, konstaterar att USAs nya tullar mot många olika länder ska analyseras. Och det kommer ta ett tag, skriver bolaget i ett mejl. Klart är att de ökade kostnaderna kommer att kompenseras för i priserna gentemot kunderna, skriver bolaget. Även om lastbilstillverkaren har stor produktion i USA som inte påverkas, så står fordonsbranschen som helhet i Sverige för en fjärdedel av all svensk export till USA och har många anställda i Västsverige. Johan Trové på Västsvenska Handelskammaren vill inte dra för stora slutsatser än om hur det kan påverka jobben.
Jag tycker man ska avvakta det. Jag vill inte dra på mig att det här drabbar jobb, utan jag tror snarare att det här kommer stärka EU.
Och han konstaterar att det här bara är början. Nu väntar sannolikt motåtgärder och förhandlingar.
Vi har inte sett slutet på detta.
Läkemedel står också för en stor del av svensk export till USA. I Trumps tullbesked ser dock läkemedel ut att få ett undantag. Men hur det ska tolkas är oklart enligt branschorganisationen LIF, där Jenny Nordborg är ansvarig för utrikesfrågor.
Vi är jätteoroliga, för ingen är vinnare på handelskrig. Vi har inte den fulla bilden. Vi analyserar den i detalj.
Säger Jenny Nordborg. Reporter här var Olof Winblad och Victor Jensen. Och den som sparar i aktier och fonder ska inte sälja av sitt innehav i panik bara för att det lyser rött på börsen idag. Det här säger flera privatekonomiska experter till Ekot efter fallen på de europeiska börserna. Shoka Orman är sparekonom på SPP.
Det man kan göra här och nu utifrån den nedgång vi ser är faktiskt fortfarande att sitta stilla i båten i det här läget. Behöver man kanske inte agera just idag?
Ja, i både Sverige och i övriga Europa lyser det rött på börsskärmarna idag efter Trumps senaste tullbesked. Stockholmsbörsen var nere på omkring minus 3% i den inledande handeln, men har sedan dess återhämtat sig något. Väntat med också att de amerikanska börserna faller när de öppnar senare idag. Istället för att sälja av innehavet i panik bör sparare nu se över var och i vilka företag man ska placera sina pengar, säger Shoka Orman. Många är i dagsläget väldigt exponerade mot just USA.
Överväga, är jag villig i den turbulenta värld och aktiemarknad vi lever i idag att ta den här typen av risk som jag har i mitt sparande, så omvärdera risken om man känner sig obekväm dagar som idag.
Ett sparande ska vara långsiktigt, betonar privatekonomiska experter. Och många svenskar månadssparar på investeringssparkonton, ofta i indexfonder. Trots börsoron är det inte läge nu att pausa sparandet, det säger Americo Fernandez, privatekonom på banken SEB.
När vi har en väldigt tydligt nedåtgående aktiemarknad så kan man faktiskt se det som att det är rea på börsen. Då får du i det här tillfället faktiskt fler fondandelar för samma peng som du har investerat tidigare.
Säger banken SEBs privatekonom Americo Fernandez. Reporter här var Filip Ramqvist. Och nu har vi ju hört flera reaktioner och konsekvenser utifrån de tullar som USA inför. Med här i studion nu är Per Ivarsson från Ekonomiekot. Ja, hur påverkar det här ekonomin?
Ja, man kan väl konstatera att tullar och med motåtgärder från EU med tullar på import från USA och därmed kanske ett start att det blir ett handelskrig, det kan ju få stora effekter på ekonomin, och de effekterna kan väl också då peka åt olika håll. Om man tittar först då på tullar så innebär det ju med mycket, mycket stor sannolikhet även höjda priser, vilket driver upp inflationen, och det ökar ju risken för höjda räntor och minskar sannolikheten för att räntorna sänks. Å andra sidan så menar de flesta bedömare att de här tullarna också kommer att påverka tillväxten, vilket gör att den blir lägre, och det kan ju verka då med att företagen investerar mindre, och det vill å andra sidan centralbanker ofta eller gärna stimulera genom att sänka räntor. Så att det hänger väl på vilken reaktion som så att säga blir starkast åt vilket håll det går.
Ja, du är ju inne på det här, men hur påverkas då folks privatekonomi av det här?
Ja, om vi stannar här i Sverige så kan vi konstatera att än så länge så finns det ju då inga tullar som har höjts på import från USA, så det blir inga prishöjningar än så länge av den anledningen i alla fall, utan den största risken nu i så fall är väl att tillväxten hämmas, vilket ju i sin tur i så fall kommer att påverka till exempel arbetsmarknaden och företagens investeringsvilja. En annan effekt man kan se ganska omedelbart är att kronan har fortsatt att stärkas, exempelvis ungefär 20 öre gentemot dollarn idag.
Säger Per Ivarsson från Ekonomi Ekot. Och Kina varnar nu USA för att landet inte har någon väg ut ur ett handelskrig efter Donald Trumps nya tullbesked. USA-allierade Japan öppnar för att de nya svepande tullarna kan bryta mot världshandelsorganisationens regler.
Zhongfang dōci qiangdiao, maoyizhan, guanshuizhan, meiyou yingjia, baohuzhuyi.
Kina har upprepade gånger sagt att ingen blir vinnare i ett handelskrig, sa det kinesiska utrikesministeriets talesperson vid en presskonferens i Peking idag. Han varnade också USA för att det inte finns någon utväg ur handelskrig och protektionism och uppmanade Washington att genast dra tillbaka tullarna. USAs nya importtullar som president Donald Trump meddelade igår drabbar Kina hårt med 34% tull på kinesiska varor. Trump har redan infört nya tullar på kinesisk import sedan han tillträdde. Kinas ekonomi är mycket exportberoende och just nu går Kinas ekonomi trögt och Peking har svårt att få fart på den inhemska konsumtionen. Peking har tidigare i år infört mottullar på bland annat amerikanska jordbruksprodukter och energi. I försök att klara sig undan tullar har många kinesiska företag sedan Trumps förra period vid makten flyttat sin produktion till länder i Sydostasien, främst Vietnam. Så att Vietnam nu beläggs med importtullar på 46% väntas också slå mot den kinesiska ekonomin. Peking säger nu återigen att USAs tullar bryter mot världshandelsorganisationens regler. Och denna gång får man medhåll av USA-allierade Japan som beläggs med tullar på 24%. Där öppnar regeringen för att tullarna kan vara ett regelbrott, kallar de ytterst beklagliga och meddelar att man djärvt och snabbt ska tänka ut hur man ska svara. Moa Kärnstrand, Taipei.
Minst 7 människor har omkommit sedan en båt med migranter kapsejsat i den grekiska övärlden. Enligt grekisk kustbevakning råkade båten i sjönöd utanför Lesbos tidigt i morse. Runt 30 personer uppges ha befunnit sig ombord. Beskedet att Colombia kommer att köpa svenska JAS Gripen-plan är glädjande. Det här säger försvarsminister Paul Jonsson efter att Colombias president Gustavo Petro bekräftat landets planer.
Vi är självfallet välkomna att Colombias president har sagt att man nu ska upphandla Gripen. Och nu vidtar ju då på sedvanligt sätt förhandlingar, men vår bedömning är ju naturligtvis att det skapar bättre förutsättningar också för Gripen-systemet långsiktigt, både med att dela utvecklingskostnader och se till att Gripen är ett starkt och attraktivt samarbetsobjekt för en rad olika länder.
Något kontrakt är ännu inte påskrivet, men Paul Jonsson tolkar beskedet från Colombia att det nu är JAS Gripen som gäller. Från flygplanets tillverkare Saab säger man på torsdagsförmiddagen att beskedet är glädjande, men hur många flygplan det handlar om eller vad affären kan vara värd säger man i nuläget inget om, då det ännu inte finns någon beställning. Mer information ska enligt uppgifter komma på en pressträff i Colombia under torsdagen.
Och reporter här var Mikael Eriksson. Risken för mark- och skogsbränder är just nu stor eller mycket stor i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland. Under förmiddagen så har räddningstjänsten fått rycka ut till flera bränder i terrängen, bland annat i Söderhamn, Upplands Väsby, Bollnäs, Mörbylånga och Strängnäs. Och fler nyheter finns förstås också i appen Sveriges Radio Play. Producent för den här sändningen, Katarina Höj. Jag som presenterar den heter Annika Nordin.
Annika Nordin där, 10 minuter ikonohitter. Förmiddag är det som du lyssnar på P4 Göteborg och det är ja, men fortsatt högtrycksbetonat även här idag. En ännu varm torsdag har vi framför oss. Mats Andersson, meteorolog på SMHI, var ju också med här innan och sa det här att den här varningen för gräsbrand, den kvarstår ju fram till klockan 8 ikväll här. Imorgon så väntar ju svalare temperaturer, imorgon fredag alltså. Så att ja, lite koll på det ska vi ha, men också njuta av det fina vädret idag förstås.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want.
Cause I don't think that they'd understand.
Go-Go Dolls. Här i P4 Göteborg, vi kollar till Älvsborgsbron, Annika Stenberg.
Ja, det ligger ett spännband, lastbilsspännband på Älvsborgsbron i vänster körfält, och det är riktning mot Hisingen. Ungefär mitten av bron i vänster körfält, alltså mot Hisingen, Älvsborgsbron, ett spännband där. Och sen är det två stycken lastbilsekipage med släp som står still i höger körfält på E20, och det är när du kör mot Alingsås efter Hästerydsmotet. Där står de och även lite personer ute kring lastbilarna där. Köer uppgör det i riktning Göteborg. Det är ju arbetet mellan Lerum och Jerikotunneln där det är smalt, och det bromsar in där, alltså E20 riktning Göteborg. Man håller på fram till klockan 15. Och sen är det ju problem med trafiksignalerna vid Agnesberg, E45. Där står det på gulblink, så det blir lite förvirring där för de framförallt som vill ut då från Angeredsleden och ut mot E45 mot Göteborg, ser det ut att vara just nu. Trafiksignalerna Agnesberg på gulblink alltså. Tips oss 020 999 444.
Och Fredrik Ankersen, åklagarmyndigheten har ju kommit med nyheter när det handlar om det här misstänkta mordet i Ale kommun i förra veckan.
Mm, precis. Då anhölls en äldre kvinna misstänkt för det här mordet. Hon är nu släppt, och anledningen är att man inte har kunnat hitta några bevis som pekar mot att den här kvinnan ska ha utfört mordet då. Chefsåklagaren Hans Irman skriver i ett pressmeddelande att, citat, efter att utredningsåtgärder har genomförts har det visats att det inte längre finns några konkreta omständigheter som talar för att den tidigare misstänkta personen har begått något brott.
Mm, senaste nytt här med Fredrik på trafiken har vi också Annika. Jag ska släppa in dig igen. Vill du ha en signatur, Annika?
Ja, men vi kör så här. För det är många som ringer om Nordelbron vid Kungälv. Det är någon som har tappat en hel pall med fönster i busskörfältet när du kör mot Göteborg. Så busskörfältet alltså mitt på Nordelbron vid Kungälv, motorvägsbron, alltså E6an södergående. Där ligger en hel pall med fönster just nu. Så bussarna kommer att behöva gå ut i ordinarie körfält riktning Göteborg.
Och reporter Madeleine Blidberg, det handlar ju om en nationell kraftsamling kring demenssjukdom. Du är där och kollar läget, va?
Ja, jag är på ett hotell här på Lindholmen, för här kraftsamlar idag Alzheimerfonden, Demensförbundet och Bräcke Diakoni. Och det gäller yngre människor som drabbas av demenssjukdom, alltså yngre personer som är under 65 år. Och det är det man behöver prata om, för att det finns ju ganska mycket kunskap om människor som är äldre som har demens. Men just för de yngre, de har ju kanske andra behov än vad de äldre har.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk det än är. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Oh, ska sluta ringa dig mitt i natten. ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Miss Li på måndag. Och yngre som drabbas av demenssjukdom får sällan det stöd som behövs. De har ofta andra behov än äldre som blir sjuka, men det finns då en stor okunskap. Och Madeleine Blidberg, reporter, du är ju på plats för att ta del av det här på Lindholmen idag, där man gör då den här satsningen kring då yngre med demens.
Ja, och det är bland andra Alzheimerfonden, Demensförbundet och Bräcke Diakoni som gör en nationell kraftsamling kring den här patientgruppen, kan man säga. Och i eftermiddag ska man då träffas här och prata och öka förhoppningsvis kunskapen om yngre personer då som har drabbats av det här. Och också hur det blir för deras anhöriga. Bland andra kommer äldreministern Anna Tenje hit. Maud Kardell, du jobbar på Bräcke Diakoni. Varför behöver man kraftsamla kring det här?
För 15 år sedan så startade vi Västergården som är ett boende för yngre personer med demenssjukdom. Och vi har ju under de här åren träffat de personerna som är drabbade och deras anhöriga och ser ett jättestort behov. Vi ser personer som hamnar mellan stolarna, vi ser stort lidande och även en kunskapsbrist i vård- och omsorgskedjan.
Och om man då tänker just på det här som händer idag, vad vill ni uppnå med det?
Dels vill vi ju att alla personer som har anmält sitt intresse har ju ett engagemang, en kunskap och en erfarenhet. Och då vill vi att man ska dela det med varandra. Men ha fokus på just det här lösningsorienterade och riktningen framåt. Och att det också ska bli skillnad för målgruppen och de vi är till för. Att det ska bli bättre, de grupper vi ser.
Ja, vilka skillnader vill ni se?
Dels handlar det ju om att man som yngre inte ska standardiseras in i äldreomsorgen. Det vi ser att det är ganska vanligt förekommande. Och det kan också vara i mindre kommuner där man inte har resurser och kanske har särskilda boende just för den här målgruppen. Att man då erbjuds en plats på ett äldreboende istället för ett specialistboende. Och där man inte då, där man riskerar att möta, att inte få sina behov tillgodosedda.
Och hur många är det som är drabbade av detta som är yngre under 65 år?
Det är lite svårt att få fram siffror, men det som brukar anges är att det handlar om någonstans 8-10 000 i Sverige. Och sammantaget så är det ungefär 150 000 som lever med en demensdiagnos. Men någonstans 8-10 000 är yngre.
Men då kanske det är svårt att kräva att alla kommuner ska ha speciella boende för den här gruppen när de är så pass få.
Ja, och då får man ju hitta lösningar och gå tillsammans med andra. Men man behöver ju också, för det är ju en lång, vad ska vi säga, kanske insatskedja innan man har behov av ett boende. Så att det handlar ju också om insatser i tidiga skeden. Och där kan man ju göra jättemycket även om man är en liten kommun. Och även sen om man som person behöver ett boende, att man också tittar på vilka alternativ det finns. Vad passar den personen bäst? Antingen att man då har kompetensen eller jobbar med kompetensutveckling i sin egen kommun. Eller att man kan erbjuda personen en plats på ett boende som har särskild kompetens.
Hur är det för de anhöriga när det handlar om yngre dementa, så att säga? Är det andra problem även där?
Ja, det är det. Och det är också att utifrån att man möter då personer i vård- och omsorgskedjan som inte riktigt kanske har den kompetensen och förståelsen för behoven, då landar ju också mer på anhöriga. Och jag har träffat anhöriga som har berättat att det är att man känner sig väldigt ensam och att det är som att navigera och hoppa mellan isflak.
Regeringen har nyligen antagit en strategi för demensvården. Vad tänker du och hoppas av det?
Nej, men jag är positiv. Jag tycker att man lyfter fram just de specifika behoven som yngre har. Så att jag tycker att man ändå har fångat det på ett väldigt bra sätt. Sen är det ju alltid det här att en strategi ska ju omsättas i konkret handling. Och det är ju det som är jätteviktigt, tänker jag, att man också följer upp att det blir de effekterna som man önskar att se.
Äldreministern Anna Tenje, moderat, kommer hit idag. Vad tänker du och hoppas att hon ska säga?
Jag hoppas att hon ska dela med sig av sina tankar. Jag hoppas att hon ska lyssna på de som sitter med i panelen. Den kunskap som finns samlat i rummet. Och det vi tillsammans ska kunna kroka arm med varandra. Men jag hoppas också att Anna liksom håller i servettpinnen när det gäller att följa upp de målen som finns i demensstrategin just för de yngre.
Och tack så mycket, Maud Kardell. Efter nyheterna ska vi prata med en kvinna som är anhörig till en yngre dement person.
Madeleine Blidberg, reporter där. Och ut i trafiken här med Annika.
Ja, för jag tänkte påminna om Nordelbron, att det ligger i busskörfältet en hel pall med fönster som någon har tappat i busskörfältet. Bussarna måste gå ut i ordinarie körfält. Det är på E6an Kungälv-Nordelbron i riktning mot Göteborg, som du får se upp där lite extra.
The Wind and Fire and the Emotions, Boogie Wonderland. Och reaktionerna efter USAs besked om tullar strömmar ju in. Volvo måste tillverka fler fordon i sin fabrik i South Carolina i USA. Det här säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i en intervju då dagen efter det här beskedet från Donald Trump, USAs president, igår. Vi kommer att behöva öka antalet bilar vi bygger i USA och säkert även flytta ytterligare en modell till den fabriken. Det här säger Samuelsson till nyhetsbyrån Bloomberg. Och andra nyheter här också, som först handlar om trafiksäkerhet.
15-åringar utbildas att köra mopeder på två hjul. Sen sätter de sig bakom ratten i billiknande fordon av plast eller aluminium.
Vilket ju då gör att man inte är särskilt förberedd.
Cecilia Fries på Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF. Mopedbilen blir allt vanligare i Göteborg. Antalet har tredubblats sedan 2020. Men fordonen är betydligt mindre säkra än A-traktorer eller en vanlig bil.
De har ju som sagt en svagare kaross, inga stötdämpande zoner, bromsar och bälten inte i samma kvalitet så att säga.
Hur tycker du man ska tänka som förälder då om ens barn vill köpa en mopedbil?
Ja, det är ju att när man väljer fordon så är klart att välja det absolut säkraste som finns. Att fråga efter säkerheten när man köper det.
Madeleine Blidberg och Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Josefin Motin har lagat 800 matlådor till sina morföräldrar med mottot mat är mitt kärleksspråk.
De blir så glada och de känner att de har fått livskvalitet igen.
Det var när hon la ut maträtter hon lagat i familjens chatt och morföräldrarna sa att de ville smaka som Josefin Motin till slut frågade om de ville ha veckovisa leveranser av matlådor.
Min mormor var ju på gränsen till att bli undernärd när jag började laga matlådorna.
Mest populärt hos morföräldrarna är husmanskost pannbiff, ärtsoppa och Josefins egen favorit, makens pannkakor.
De är öppna för både husmanskost och lite modernare rätter. Så.
I 3 år har Josefin lagat mat till morföräldrarna och hon har förfinat tekniken. Runt en timme tar det för henne att svänga ihop de 10 portionerna. Josefin filmar och lägger upp från matlådeverkstaden på sociala medier där hon följs av 150 000 personer. Men det är inte likes som driver henne.
Det enda jag vill är att flera ska ta efter och börja ta hand om sina äldre och släktingar och sådär.
Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
Och vi kikar till trafikläget så här mitt i lunchen.
Det är en del att hålla ett öga på skulle jag säga. Vi fick ju tidigare flera samtal om att tappad palmed fönster i busskörfältet Nordellbron södergående riktning mot Göteborg, alltså mitt uppe på bron i busskörfältet, så att du fortsätter att vara försiktig. Personal är på väg om de inte har kommit fram ännu. På Älvsborgsbron där har det legat ett spännband från en lastbil i vänster körfält mot Hisingen mitt uppe på bron där, så se upp lite extra också. Och sen E20, 2 stycken lastbilsekipage med släp som står still i höger körfält riktning Alingsås. När du kommer efter Hästerydsmotet, där stod de. Sen är det ju en del köer också från Lerum just nu in mot Göteborg. Går det långsamt, eller i alla fall efter Aspen eller Lerums Hulanmotet. Där framförallt, precis upp mot Jerikotunneln innan det börjar rulla på bättre. Man har ju på och med vägräcken där, så det är lite extra smalt på E20. In mot Göteborg fram till klockan 3 håller man på 15.00. Agnesbergsmotet, där är det problem med trafiksignal. Många som ringer om det, att det står på gul blink där, så då får man vara lite extra försiktig. Och det kan ju bli lite möjligen extra väntan för dig som är på Angeredsleden och vill ut på 45an. Tips oss 020 999 444.
Och den här dagen, Hasse, den startade i solsken och den kommer också fortsätta att göra det.
Ja, ända till dess att solen går ner faktiskt, och temperaturen är där jag befinner mig nu 17 grader och ja... Kusten, svag till måttlig vind. Nu ring min andra telefon här, så det ska jag inte göra. Men ikväll så får vi en helt annorlunda. Vi får ner till 10 grader. Och i natt, ja, plus 2-3 grader blir det väl. Men vi ska tänka på att ta vara på solen idag. Även om vi inte ska jämföra morgondagen med denna dagen som Mats sa, så är det en fin dag imorgon. Men kanske bara 10-11 grader. Så att, ja, njut så länge man kan.
Ja, jag tänker att det gör vi tillsammans.
Ja.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Ja, så gott att ha med dig, du som lyssnar. Och visst blir man glad av det här vädret som är. In a trashy village we were trash and mama taught me how to smoke and my best friends that lived in a trailer. And my babysitter had gone AWOL from Nam, had Harley's no front teeth, had dirty cash in a tailor. With kids with nervous tics and sharp lip tricks and choppy lips, old country sick and set up for failure. And Emily, she got grown up kids at the age of 35. And Gabriel, he got dope sick and his dreams are still a child's. Adrian, if you forget.
station, there's a reason I never invited you over. Backpacks in my friend's apartments, I knew strange men dormant. Don't you question, but did you ever wonder how I knew all them boys downtown and could hop wire cars with our cables? How I could weigh just 100 pounds and still drink you under the table.
Du vet väl att du alltid kan ta del av allt vi gör på P4 Göteborg i appen Sveriges Radio Play. Välj P4 Göteborg som din lokala kanal och glöm inte att ställa in pushnotiser. Då petar vi på dig lite extra när större saker händer. P4 Göteborg, när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Ja, till exempel nyheten om att Volvo Cars behöver tillverka fler fordon i sin fabrik i South Carolina i USA. Den här nyheten kom ju för en liten stund sedan bara, och det är Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som meddelar det här då i en intervju här idag. Och det är förstås efter då USAs president Donald Trumps besked igår om tullar. Och yngre som drabbats av demenssjukdom hamnar oftast mellan stolarna. Det här ska vi fokusera lite extra på. Det saknas rätt stöd och många hamnar på äldreboenden. Det är också tufft för, ja, inte minst många anhöriga, Madeleine Blidberg, reporter.
Ja, det är så här att på ett hotell här på Lindholmen så pågår det i eftermiddag en kraftsamling för att belysa situationen för yngre personer som drabbats av demens. Och jag har träffat Janni Ahlgren, vars pappa Stefan Eriksson drabbades av Alzheimers sjukdom när han var 50 år. Hur märkte ni detta, Janni?
Det var väldigt mycket som blev fel där i början. Började med små saker, tappade bort telefonen, lade den i kylskåpet, du vet, sådana saker. Sen blev det mer och mer. Han var originalare för min lillebrors hockeylag. Det blev alltid fel med matchtröjorna, tog med dem. Kom aldrig ihåg namnen på killarna, även om man har hängt med dem i flera år. Liksom. Så det var mycket som blev fel, och han förlorade även jobbet 3 år innan diagnosen.
Och vad tänkte ni när ni märkte att det blev så fel?
Bra fråga. Vi tänkte ju att han har jobbat väldigt, väldigt mycket innan han fick sparken då liksom. Så vi tänkte att han har väl gått in i väggen, för han har varit så, det har varit så mycket för honom. Jag hade ingen tanke på att det kunde vara Alzheimers det handlade om.
Och hur tog din pappa det här när han fick diagnosen?
Han blev ju såklart jätteledsen, blev väldigt deppig i början. Aldrig sett eller hört honom gråta, men han var väldigt, väldigt förtvivlad. Så då gällde det ju att man var positiv till honom och tänkte att jag försökte säga saker som, ja men gud vad skönt, nu kommer du alltid kunna hänga med oss där hemma och tänk vad mycket kul vi kan hitta på. Så man försökte peppa, men han var förtvivlad, det var han.
Och vad har hänt sedan dess då? Det har ju gått 9 år nu.
Ja, snart 10 år till och med. Det har hänt väldigt mycket. Och det är knappt som man alltså jag hinner tänka efter själv. För det är ett sjukdomsförlopp som alltid blir värre och värre och värre. Just idag bor han på ett boende.
Ett äldreboende?
Ja, precis. Kommunen har inte kunnat erbjuda ett boende för yngre till pappa då. Så det är ett äldreboende han bor på.
Hur känns det för dig att åka till äldreboendet för att träffa din pappa som inte har fyllt 60 än?
Nej, alltså det är ju lite surrealistiskt och det känns jättefel. Och det är inget ont om boendet i sig, men det blir ju inte rätt. Alltså han hade behövt så mycket mer aktivering i början när han flyttade in. Idag är det så pass dåligt så att det är inte så mycket man kan göra åt det. Men i början hade man kunnat aktivera honom på ett helt annat sätt. Och det är kunskapen det handlar om. Äldre jämfört med en person som lider av demens, Alzheimer. Liksom. Så det
Du var bara lite drygt 20 år när han blev sjuk. Hur var det för dig som anhörig?
Jag hade ingen aning om vad Alzheimer innebar. Idag är jag nästan lite glad över min naivitet, att jag inte visste så mycket. Men det har man ju fått lära sig på vägen. Och även om man har lärt sig så otroligt mycket på vägen så önskar man ju ändå att jag hade kunnat skippa den delen.
Vad är det värsta?
Det värsta är väl, alltså det känns ju som att man står på sidan av och känner så mycket maktlöshet i att jag kan inte göra någonting åt sjukdomen. Det finns ingen medicin, det finns ingenting som kommer hjälpa honom. Han kommer dö av det här och det är skitjobbigt att titta på.
Hur mår han idag?
Också svårt att säga. Han har tappat talet, så han kan ju inte förklara själv hur han mår, känner, tycker och tänker. Men vi får ju bara hoppas att han har det okej, så bra det kan vara.
Känner han igen dig?
Ja, men det gör han. Även om man inte kan säga så mycket som sagt så ser man ändå att när han väl ser att det är jag som kommer in i rummet så lyser han upp. Och det känns väldigt bra.
Hur skulle du önska att det var i den bästa av världar för det här nu med tanke på att han är sjuk ändå? Men vad hade du önskat? Vad hade man kunnat göra mer för honom?
Jag önskar att, nu har det ju kommit en ny demensstrategi. Jag önskar att den hade funnits på plats redan när, ja, på våran tid om man säger så. Och jag önskar nu att man tar tag i den här strategin, att man samarbetar i kommunen. Att man inte behöver ha 22 stycken kontaktpersoner som vi hade vid ett tillfälle. Önskar att det finns mycket mer hjälp till anhöriga som sker, inte behöver ske på dagtid när alla är på sitt arbete. Sådana saker. Och önskar att boende för yngre med demens, Alzheimer, att man kan hjälpa och stötta på individnivå för den åldern och den personen som är drabbad.
Ja, tack ska du ha, Jenny Ahlgren.
Reporter där Madeleine Blidberg här i P4 Göteborg.
Clover. So you better think it over. that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leave. The waters run deep and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while, let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's got
Jill Johnson tolkar Joe Souths Rose Garden från 1971 minsann här i P4 Göteborg. Och kan ni tänka er att Sveriges Radio i år 2025 fyller hela 100 år? Och Tommy Johansson, du är ju journalist, mångårig arbetare på Sveriges Radio. Det här hyllas ju på olika vis under, ja, men hela det här året ju, att
ja,
det fyller jämt.
Vi får väl slå oss lite själva för bröstet. Ja. Och en del av oss har ju varit med ganska länge.
Länge. Och i och med det här så gräver du i arkiverna, alltså radions arkiv då, av all den här radioskatten som vi har. Och det handlar ju bland annat om exempelvis då vändpunkten för andra världskriget hösten 1942.
Ja, jag har en liten miniserie i 4 avsnitt som går och rullar just nu i radiofynd. Därför att det är 80 år sedan freden då, 1945, när nazismen slogs tillbaka och japanerna. Och hösten 1942 så väger andra världskriget långsamt över till de allierades fördel i krig mot Nazityskland. Och en vändpunkt som lever kvar i historien, det är ju Sovjets seger över Hitlers 6:e armé vid Stalingrad. Slaget om Stalingrad är också en av världshistoriens mest blodiga och grymmaste drabbningar. Det var ju ett statskrig, alltså man slogs från hus till hus. Och uppskattningsvis förlorade de två stridande parterna upp mot 2 miljoner man i döda, sårade och saknade under de 6 månader som slaget om Stalingrad varade. Tills tyskarna kapitulerade de första dagarna i februari 1943.
Ännu hösten 1942, då det andra världskriget pågått i 3 år, kunde ingen ljusning skönjas för de allierade. Tyskarna stod som herrar i nästan hela Europa. Men snart kunde man spåra de första tecknen på att en förändring höll på att ske. I Nordafrika landsteg amerikanerna, vid El Alamein besegrades Rommels Afrikakår. I öster, vid Don och Volga, samlade sig ryssarna till motoffensiv. Om det berättar nu Hans Viljus under rubriken Stalingrad, slutpunkt, vändpunkt.
Medan de förbittrade striderna fortsatte i Stalingrad, från hus till hus, från gata till gata och från kvarter till kvarter, började ryssarna i hemlighet samla trupper för en motoffensiv. Den började den 19 november 1942. Ryssarna vann snabbt terräng. De tyska linjerna var uttunnade och inga reserver fanns att stoppa igen det hål som slogs av det ryska pansaret. Offensiven startades både norr och söder om Stalingrad i syfte att stänga in hela 6:e tyska armén som satts in för att ta staden.
Det finns få gamla Sveriges radioröster som Hans Viljus. När han berättade om någon historisk händelse behövdes knappast ljud från platsen i fråga. Och just Stalingrad blev början till slutet för nazismens folkutrotande krigföring på östfronten.
Situationen för den innestängda 6:e armén var nu inte längre allvarlig. Den var hopplös.
Ja, Hans Viljus där som många av oss säkert minns. Och det finns väldigt många timmar Hans Viljus i arkivet. Jag tror han kommer att höras mer i serien Sveriges Radio 100 år framöver.
Ja, det kan inte vara lätt att plocka då de här guldkornen med bland annat Hans, Tommy, när du jobbar med det här.
Precis, och vad vi ska minnas är också när vi har den här serien att det är 80 år sedan freden då, och nästa vecka kommer ju då hur freden vanns. Men det var ju att Hitler-Tysklands krig mot sin omgivning, det var i första hand inte frågan om att vinna territorier och ta den stan och den stan, utan det var ett storskaligt utrotningskrig som började i Polen och Sovjetunionen. Judar och slaver, det var untermänniskan i nazisternas krigföring och deras människosyn. Och det här med Lebensraum eller livsrum, det innebar att upp mot 100 miljoner människor i öst, inklusive Europas alla judar, skulle elimineras, mördas, slaktas. Och då kunde det gå till som i Babi Yar utanför Kiev i Ukraina. Där mördade tyskarna 33 000 judiska män, kvinnor och barn på en eftermiddag. Och 1942 och 43 slöt därför stora delar av människorna i Sovjetunionen upp bakom Röda armén. Bland annat så innehöll ju Röda armén 1 miljon kvinnliga soldater, vilket många vet. Och de var allt från prickskyttar till stridspiloter och stridsvagnsförare. Och just det här tycker jag är det viktiga, inte hur många städer de tog där, utan det här var ett utrotningskrig som de bedrev.
Och men därför, många människoliv, ja.
Ja, alltså det är ju något av det mest fasansfulla. Vilka krig du än tar i historien så har ju inte detta varit det främsta sättet att utrota sin omgivning för att liksom då, någon sjuk tanke, va? Så att det där bör vi komma ihåg, och det är också, tror jag också, att uppslutningen mot Tyskland, Japan, Italien och de här fascistländerna, den blev ju monumental över världen till slut. När man såg, och då visste man ännu inte riktigt så mycket om förintelsen och utrotningslägena, men man såg ju att civila sköts ner av tyska soldater och insatskommandon och allt vad det var. Fruktansvärt. Och det där bör vi aldrig glömma. Att det där skedde mitt ibland oss. Det var bara grannar som basade så fruktansvärt åt. Men nu var vändpunkten. Och nästa vecka i Radio Fyndu, som går ju i appen också, Sveriges Radio Play, och går på P1 i fredagar i P1 18:55, så är det då krigsslutet.
Just det. Då sen, följer vi det.
Ja, och sen är det påsk, och då handlar det om påsk i radio.
Då kommer det annat, ja. Radio Fynd i alla fall sidan du hittar till detta otroliga arkiv. Tommy, mångårig medarbetare på Sveriges Radio. Vi följer det här under hela året, är det ju.
Ja.
Här kommer tårarna, gråt, gråt, gråt. Är det någonting jag sagt? Är det något jag kan göra något då? Snart kommer tystnaden som om något gått i tur. Så från hjärta till läppar vill du visa vad du bär på nu. Jag är en man som gör så gott jag kan. Jag försöker lära mig. Lära mig jag älskar dig. Låt mig bara lära mig att älska dig. Ibland är du en vän som jag känner allt för väl. Ibland en gåta som klingar i min själ. Och jag kommer aldrig närmare än bara nästan nära dig. Lämna mig inte här utanför, låt mig in, jag vill lära mig. Lyssna till en man som gör så gott han kan. Jag försöker lära mig. Jag vill dela dina synder, jag vill dela dina brott. Mitt uppsåt är ärligt, så sätt en smula lit till mig. Tro mina ord,
visste det, att det här ska vara så svårt. Allt kunde vara så lätt. Vi har ju bara varandra, och där ute duggar regnet sig.
Jag försöker lära mig att älska dig. Peter Lemark är det som kommer till oss med sin låt här. Finska nyheter ska det också bli.
Det här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Material om minoritetsspråken är bristfällig i svenska arkiv. Det visar en ny kartläggning av arkivsamlingar. Sari Pessonen, expert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF.
Några av de utmaningar är exempelvis att de som tar emot material inte har språkkunskaper och inte har möjlighet att se vad det är för språk som materialet och dokumenten handlar om.
Rapporten Nationella minoritetsspråk i arkiv kan utgöra en viktig grund för ISOFs arbete med att följa upp minoritetsspråkens utveckling. Sari Pessonen tror att en del av utmaningarna som framkommer i rapporten beror på att de nationella minoritetsspråken fick status först år 2000.
Det kanske var då man började uppmärksamma att man har handlingar på språken, och det har också betydelse, men också att det är väldigt stora arkiv. Det kan ta väldigt lång tid för handlingarna att komma in till arkiven.
USA:s tullar är oroväckande, och det finns inga vinnare i ett handelskrig, skriver Finlands statsminister Petteri Orpo på sociala medieplattformen X. Enligt Orpo drabbar USA:s beslut att införa 20-procentiga tullar på EU-varor främst företag, konsumenter, men också den ekonomiska tillväxten. Orpo säger att EU är redo att reagera och förhandla. Sveriges statsminister Ulf Kristersson uttalade sig igår om att USA:s tullbesked är allvarligt men inte oväntat. Han säger sig också vara redo att förhandla. Till följd av tullbeskedet backade både Helsingfors och Stockholmsbörsen i natt med 2,5%. Det har nu gått 5 år sedan Hanna Holmen-initiativet lanserades. Ett krisberedskapsprogram som syftar till att stärka det civila försvaret i Sverige och Finland. Utbildningsprogrammet introducerades under coronapandemin av det finlandssvenska kulturcentret Hanna Holmen i Helsingfors. Johanna Hannus, som arbetar som projektchef på Hanna Holmen, berättar att det varje år bjuder med personer från både Sverige och Finland för att diskutera säkerhetsbygget i båda länderna.
Joka vuosi kutsutaan mukaan 10 henkilöä Ruotsista ja 10 Suomesta, tavataan 8 päivän aikana ja käydään läpi sitä, että miten turvallisuutta rakennetaan molemmissa maissa.
Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Vilma Klo.
Tusen tack, Vilma Klo, med finska nyheterna där. Stora nyheten senaste här lokalt är ju förstås den om Volvo Cars som kommer att behöva tillverka fler fordon i sin fabrik i South Carolina i USA. I en intervju idag så har Håkan Samuelsson, vd då, för Volvo Cars gått ut med det här beskedet, givetvis då efter det som kom från president Donald Trump här igår kväll om besked om tullarna.
Strax, P4 Extra.
Starka reaktioner efter USAs besked om höjda tullar. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kommer hit, och så försöker vi reda i vad det här beskedet kan innebära för dig. Cecilia lämnade spel på nätet på grund av trakasserier. Rädda Barnen utbildar nu vuxna som ska fånga upp unga som blir utsatta. Och så är Trädgårdstiders Malin Persson gäst. Först Ekonyheter med Daniel Klara.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard kommer inom kort möta Turkiets utrikesminister för att prata om fängslade journalisten Joakim Medin.
Framförallt är det viktigt för mig att berätta hur angeläget det här är för Sverige, och att vi verkligen vill se till att Joakim Medin kan få komma hem till sin hustru. Regeringen kommer göra allt vi kan för att han ska kunna få komma hem.
Mul- och klövsjukan sprids i Europa, och nu bedömer Statens veterinärmedicinska anstalt att risken för spridning till Sverige är förhöjd. Vi hör landsbygdsminister Peter Kullgren.
Det är en oerhört smittsam sjukdom som vi absolut inte vill ha in i Sverige.
I Tyskland, Ungern och Slovakien har det rapporterats fall av sjukdomen med nya fall den senaste veckan. Nu även i ett område nära Österrike som därför omfattas av restriktionszoner. SVA beskriver risken för svensk del som fortsatt liten men större än tidigare. Man uppmanar också djurägare och veterinärer i Sverige att vara extra uppmärksamma. För många lantbrukare vore en smitta i Sverige rena mardrömmen. Och idag har regeringen gett SVA och Jordbruksverket i uppdrag att utreda riskerna med flera allvarliga djursjukdomar. Vi behöver veta både hur de kan förebyggas och hur de ska hanteras om olyckan väl är här.
Det cirkulerar ganska många sjukdomar och det gäller att vi är förberedda på allt.
Reporter här var Si Holmgren. Gruppen Kent gjorde att hotellbranschen fick ett uppsving i mars. Kents återförening visar sig statistiken över antalet sålda hotellrum enligt branschorganisationen Visita. I Stockholm ökade efterfrågan med 5% i mars. Det var Ekots nyheter.
Radiosporten inleder alpint. Den italienska storstjärnan och världscupvinnaren Federica Brignone har kraschat vid italienska mästerskapen. Hon gränslade en port i andra åket i storslalomtävlingen och fick föras bort med helikopter. Det är nu inte känt hur allvarlig skadan är. Brignone är en av de stora favoriterna vid kommande OS i Italien. Bandy Finland drar sig ur VM näst